Han är ganska många steg före den där Kara på plats 1001 då, eller vad han var enligt Morin. Det är också så bra siffra, alltså så hur många har man koll på då? Då är det femte mittbacken i Estoril han har koll på också. Can Manchester United score? They always score. Marcus Rashford, oh glorious! That is a special one! It's Beckham! It's a beauty!
Det är så den ska komma, United-podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supporterklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Det vankas FA Cup-kvartsfinal och inte vilken kvartsfinal som helst, utan självklart väntar Uniteds mega-antagonist Liverpool på andra sidan planhalvan när klockan slår 16.30 på söndag eftermiddag. Dessa förutsättningar tarvar givetvis ett specialavsnitt. Hur gött är inte det, Marcus Eriksson?
Jo, men fan, det är riktigt gött. Alltså vi är ju på den här tiden av året nu där säsongen börjar dra ihop sig och alla våra motståndare, fans är liksom taggade till tänderna och nu är det matcherna där det betyder någonting. Och så har vi Manchester United där säsongen typ känns lite över, förutom FA-cupen då. Och här har vi ändå chansen att göra något. Så nej, fan, jag är taggad inför söndag faktiskt.
Du är taggad. Jag tänkte ställa frågan, hur lös i magen är du på en skala 1-10 inför söndags match och motståndet?
Ja, det brukar komma typ 24 timmar innan avspark där. Det är extra mycket när det är Liverpool på andra sidan. Jag hatar att möta dem. Alltså, jag tror inte det finns en match de senaste 10 åren när vi ska ställas mot Liverpool och jag känner mig självsäker och positiv. Så nej, fan.
Ja, nej, det, vi kände ju ändå lite mer oroliga Mackan, men orolig, Mackans mage är orolig all ära, men veckan till ära så har vi nöjet att lansera en världspremiär i United-poddens sammanhang. Det är ni. För första gången någonsin har vi alltså med oss en gäst som åtminstone öppet supportar ett annat lag, och när vi ändå går helt utanför boxen så kan vi lika gärna gå så långt utanför det bara går och välkomna in självaste Robin Bylund, känd från mäktiga Rubitania och motvilligt erkänt anrika LFC-podden. Varmt välkommen, Robin.
Stort tack. Ja, men vad fan att det var ett så ärofyllt uppdrag jag får ärats med, och ja, men inviten till att gästa er här. Jag har ju lärt känna er delvis personligen på några håll, men såklart också lärt känna er som kollektiv just genom min lite sämre hälft där i Rule Britannia, Fabian Jalkemo. Så det är ju kul att någonstans sätta mig i en stol han en gång i tiden har suttit på. Men jag förstår att han har blivit petad och utbytt. Det är fullt förståeligt.
Ja, det känns rätt rimligt, men vi mätte ju Mackans tarmtillstånd där, och dit kanske inte du vill gå, men istället för så kan vi prova en annan skala på dig, och det här gillar du att höra. På en skala 1-10, hur mår du som Liverpool-supporter för stunden?
Jag mår fantastiskt bra, och det känns ju hemskt att sitta i detta sammanhanget och stoltsera med det, men det är ju ett Liverpool som, alltså om man valde så gick det väl att se någonting lite negativt i att det så att säga bara blev 1-1 mot Manchester City. Det fanns väl absolut en del i det att vi prestationsmässigt kanske till och med var värda 3 poäng, att man kan sitta och förbannas över domslut i 99:e minuten, eller att man kan välja att någonstans öppna en dörr till att det där var chansen för att Liverpool skulle slåss hela vägen inom en ligatitel. Men alltså spolar jag lite tillbaka till vad min grundinställning, mina förutsättningar inför säsongen och att Liverpool skulle vara där de är nu i det här läget av tabellen, i det här läget av ligan med 10 omgångar kvar, så det går ju inte att vara mer nöjd, och alla vi har väl tjatat till förbannelse om hur speciell den här våren håller på att bli med den Eriksgata som Jürgen Klopp ska ha fram till avskedet, och med dels den säsong vi då gör just nu, att det samtidigt kommer ut så mycket, ja, med både uppgifter och dels då även bekräftade delar i hur Liverpool bygger om den sportsliga, ja, men staben i den absoluta toppen för framtiden, med Michael Edwards som kliver in som en, ja, fotbollsansvarig i FSG och ny sportchef på väg in, så går det ju inte annat än att säga att Liverpool är på en, ja, men 10 av 10 skala tyvärr. Det måste jag tyvärr liksom rub it in på er.
Du är alltså uppe på en 10. Jag tänker du skulle vara lite hög på framgångarna och säga det ligger väl på 7 någonstans.
Nej, men det är ju något spännande. Alltså det kom ju, det har ju ändå kommit så pass överraskande att det här skulle bli så bra som det har blivit den här säsongen. Jag tror nu skickade jag visserligen in, och den kommer jag jävlar i det räkna hem den dagen den chansen ges, ett ligatips inför säsongen där jag hade Liverpool som etta. Det var väl lika delar hjärta som ett fiskande efter reaktioner, och folk ska veta att det finns printscreens på de där reaktionerna också till den dagen eventuellt. Men att Liverpool skulle vara med där de är idag, det hade jag egentligen, det skulle jag inte i min vildaste fantasi våga tro, och det är ju ett ganska öppet och ärligt slag på alla de, ja, det är tre fronter kvar efter att ligatiteln är bärgad. Vi ska städa av Sparta Prag under torsdagen, men sen då även ge oss chansen i FA-cupen med tanke på söndagen.
Ja, spännande. Mackan, när du hör Robins resonemang här, hur pass illa mår du, eller har du någon annan syn på Liverpools säsong?
Nej, först och främst kräks jag lite i min egen mun här. Alltså, jag har alltid sagt från det att jag var 6-7 år att jag håller på två lag. Jag håller på Manchester United och jag håller på laget som Liverpool möter. Och det har inte förändrats under de här drygt 20 åren. Och de sista 10 har det varit tufft för båda. Alltså inför den här säsongen tänkte jag ändå att fan, Liverpool kan nog få det jävligt tufft, och då, samtidigt var United på väg upp och då mådde man lite bra, satt och mös för sig själv i juli, augusti där, och så har det blivit som det har blivit, så kanon känns det ju fan inte, det kan jag inte påstå.
Nej, för Robin, du vet ju det här, och vi som lyssnar på Rude Britannia märker ju att vem det är som är den positiva i den duon. Och det är väl inte så konstigt kanske, men du sitter lite och småmyser, men du är ganska snäll ändå, noterat, mot Fabian. Du hånar inte United så jäkla mycket. Är det för att vi är så jäkla dåliga, eller vad skulle du säga att det beror på?
Nej, men det är väl snarare så, alltså, när man suttit med honom minst 2 gånger i veckan vi släppte väl det 85:e avsnittet här under onsdagen efter att ha dratt igång i somras, så vi sitter ju väldigt många timmar tillsammans, och det var ju faktiskt bara för någon vecka sedan vi för första gången ens satt tillsammans och Liverpool hade förlorat och Manchester United hade vunnit, det vill säga det är en ganska unik sak som sker bara med väldigt eller vid väldigt få tillfällen den här säsongen. Och han har ju tagit det som Mackan är inne på till nya nivåer. Han hejar ju inte ens på Manchester United som sitt första lag längre, utan han har ju, det är väl City, alltså det brukar fluktuera lite i toppen där, men jag tror att per idag så är det nog att City 1, Arsenal 2, och så är väl United 3 i bästa fall, för det handlar väldigt mycket mer om att stå bakom de lagen som ska stoppa Liverpool i toppen i alla fall. Så det går inte riktigt att sparka på någon som ligger så långt ner i renstenen, känner jag.
Det är stort av det ändå. Jag tänker så här, vi har ju säkerligen några lyssnare där ute som inte känner dig till Rule Britannia, och därför tänker jag att du är ju trots allt väldigt välkänd i de här sammanhangen. Du har väl 12 000 olika poddformat som du är med i, men vi här på United-poddredaktionen tänker att en klassisk faktaruta hade ändå varit läge, och då finns det lite frågor till det här. Och nu menar vi inte Olof Lund-stylen med vad kör du för bil, lön, vi tänker inte köra den.
Ålder! Det är okej, jag är ju öppen för alla typer av faktarutor, så det är bara att köra.
Ja, vi kör lite Liverpool-fokus. Men första frågan som du får här, som vi alla är nyfikna på: när insåg du att Liverpool var ditt lag?
Det är väl en kombination av att många saker stod rätt på himlen. Men alltså kärleken blomstrar väl till när... Eller jag förälskade mig egentligen först i Michael Owen. Och framförallt när... Ja, men när han smäller in sitt VM-mål mot Argentina 98. 8. Där är jag, vad fan är jag? Är jag 8-9 år? Nej, vad fan är jag? 10. Ja, det går snabbt 10 år är jag. Men och sen, alltså, egentligen så har jag ju redan där med mig, min mormor är från Liverpool, men det är egentligen inget vi har pratat mycket om i familjen, så det hade inte färgat mig och format mig på det sättet. Men när jag då kunde lägga pusslet 1+1 att Michael Owen, den här jävla spelaren som jag satt och förälskade mig, han var ju från Liverpool, det var ju staden mormor kom ifrån, och då lades det ett pussel som ganska snabbt formades till ett rött hjärta.
Ja. Men nu kommer en liten mer besvärlig fråga då, som vi känner oss tvingade att kasta in. Har du någonsin känt att du har tvivlat på ditt supporterskap till Liverpool?
Jag har väl inte tvivlat på mitt supporterskap, men gudarna ska veta att vi inte hade ett roligt 90-tal och 00-tal och allt det. Det var ju slutet av 90 och hela 00-talet. Ja, det är ju sjukt med tanke på den matchen som väntar på söndag och med tanke på den rivalitet som ändå finns mellan våra klubbar. Och jag vet, jag och Fabian har pratat om det. Jag tror senast vi ens möttes i en cupfinal, det var 2006 tror jag. Och visst, vi har väl en ganska tajt titelstrid 08-09, men annars är det är i stort sett där våra vägar möttes och sen gick de åt olika håll. Så det är klart att jag har inte tvivlat på mitt supporterskap, men jag hade ju kunnat välja en roligare väg under de där första 7-8 åren på 00-talet i alla fall. Nu fick man de stora Champions League-kvällarna, absolut, men på skolgården när det pratades Manchester United och titlar till höger och vänster, det är ju klart att man kände att Liverpool kanske inte hade varit, det var inget toppval man hade gjort, kände man.
Vilken perfekt radioövergång till nästa fråga. Hur var det att växa upp i skuggan av mäktiga Manchester United?
Nej, men det var ju hemskt. Jag stod ju ganska stark i det, och som sagt, man fick ändå de där, nu när man tittar tillbaka på det, man tänker att det var ett ganska långt mörker, men just ändå att det var den där, Liverpool brukar kalla den någon form av femling vi vann, men det var väl i alla fall någon form av cuptrippel 0-1, och det kommer Istanbul 0-5, det var ytterligare en final 0-7, det blev det där titel, det blev väl aldrig drama, men Kiko Makeda krossen 0-8-0-9, så det kom ju ändå med jämna mellanrum faktiskt helt okej stunder som Liverpool supporter, men det är ju klart att man visste ju absolut att det kunde finnas högre höjder i fotbollslagen i Liverpool under de största delarna av ens uppväxt.
Vad är det du brukar säga, Mackan? Det är en slags karma nu. Nu får vi skiten, vi United-supporter istället.
Ja, verkligen, så är det ju. Jag tänker ganska mycket på det här, om man hade velat byta. Liksom, att, för när jag växte upp så var det ju, då vann vi ju allt i stort sett. Och man var lite besviken på helgen om det bara hade blivit 1-0 eller 2-0. Alltså vad jag hade gjort för en lugn 1-0 eller 2-0 nu en lördag hemma mot Bournemouth. Liksom. Det var ju, man tog så mycket för givet då, medan nu tar man ingenting för givet. Det hade varit skönt att mötas med någon typ av mittplan liksom, och kunna få det bästa av båda lite då och då. Men det är klart att jag har några Liverpool-kompisar också som de hade det tufft där på mellanstadiet, högstadiet och delvis gymnasiet. Så jag lider inte så mycket med dem, men jag lider lite med dig, Robin, säger jag för att vara snäll, för jag känner mig inte så bra.
Nej, men jag tror inte man ska lida med Liverpool. Det är faktiskt en diskussion jag och Fabian har haft ganska mycket, med tanke på att, som sagt, oavsett om vi kvantifierar det i titlar och annat, så är det ju fortfarande klar övervikt Manchester United, om vi tar folk som har haft någon form av supporterskap i 20-25 år, lite beroende på ni och bara klumpar ihop er, att det är ungefär samma bakgrund vi har vad gäller vårt supporterskap och hur många år man har varit med i gamet. Men samtidigt som Liverpool-supporter då har man ju kanske istället fått de senare 10 åren och var man har befunnit sig i livet, möjligheter ekonomiskt att kanske följa med på resan, vad gäller, alltså, dessutom fysiskt på plats, vara där och allting, och med all respekt så byter ju trots allt en Champions League-final på plats mot 10-38 omgångars Premier League-vinster i från en TV-soffa. Så det, ja, Den är svår, den diskussionen, men jag tror, jag vet när jag har pratat med Fabian om det, att landa i att man själv kunde vara med på resan istället, det är ju faktiskt det är ändå en lyx att man har fått vara det de senaste 6-7 åren som Liverpool-supporter. Och då kan jag väl nu med facit i hand i alla fall känna att det var värt de åren i ens barndom eller tidig ungdom i alla fall.
Ja, minnet är bra men kort, så brukar det vara. Men på tal om minnet, nu glider vi in på lite spelare här, tänkte jag, och ställa lite mot väggen här, och då vill vi avkräva din favoritspelare genom alla tider i Liverpool. Vad landar du då på?
Alltså den som fick mig mest förtrollad och förälskad, och det blir för enkelt att gå till Steven Gerrard, och det är alldeles för tråkigt. Han är lite utom tävlan för alla i min generation, men Luis Suarez i sina bästa stunder. Och det är väl ett namn som dessutom i det här sammanhanget kan skapa lite debatt, så det känns väl skönt att kasta in det i vedträt i elden i alla fall. Men att ha ett sånt fullständigt psykfall ute på planen. Jag var på plats det där United-mötet när vi vinner med 3-1 på Anfield, och han ser ju till så att Dirk Kuyt på ett totalt avstånd av ungefär 1,5 meter gör ett hattrick. Och när han var som bäst där, när han rev, slet och ändå hade sån teknisk briljans i det är det absolut bästa jag någonsin har sett på en fotbollsplan, tror jag i stort sett. Och det fick en att bara känna saker hela tiden. Så sen är det klart att den generationen eller den upplagan nu med Van Dijk, Salah, det är så många spelare som har gjort att man då har på plats för att uppleva de största stunderna. Men Luis Suarez är en stor favorit.
Kommentar på det, Mackan, det måste vi nästan kommentera.
Jaha, nej men fan, jag köper ändå det, för jag... Oavsett hur mycket jag ogillade Luis Suarez när han var i Liverpool, så kan jag ändå förstå att man som Liverpool-supporter älskar den spelaren och den personligheten. Alltså, vi har ju ändå haft några sådana i United också genom åren, i Roy Keane och Rod van Nistelrooy hade en släng av det där, och Bruno Fernandes har väl en släng av det där i sig också när han är som bäst. Så jag förstår ändå det, trots att jag avskyr Luis Suarez.
Ja, fint. Men nu blir det svårare, Robin, för nu får du nämligen samma fråga fast i United. Någon favoritspelare har du säkert haft som du inte har sagt öppet?
Nej, det har jag till och med sagt ganska. Alltså jag har alltid varit så jävla svag för David Beckham och hela paketet. Det den första att erkänna, och jag satt väl precis som alla andra bänkad till Netflix-dokumentären som kom här för bara någon månad sedan. Och det är ju inte så mycket spelare, det är såklart jävligt mycket människan, men så jävla svag för Beckham, så det får bli honom, och det är ett ganska enkelt val, tycker jag.
Ja, nu där möts vi, Robin, där möts vi. Det är min favorit någonsin också, såklart.
Men var håller ni honom? Det, jag tycker alltid det är en diskussion som kan gå åt väldigt olika. Antingen så fastnar man ju i att det var en alldeles för jätteöverskattad fotbollsspelare som egentligen bara var en frisparksfot, en snygg frisyr och ett namn och mediekontrakt som var värt någonting. Eller så landar man i finsmakarna som pratar om att det här var en grovjobbare utan dess like, som vill säga. Jag antar att egentligen ligger svaret någonstans mitt emellan, men eller vad säger ni kring Beckham?
Nej, alltså jag började den när du recenserar. Det är klart att jag blev ju mer eller mindre förälskad som tonåring och skulle ha samma frisyrer och var mycket frisparkare, skulle ha samma skor. Det var mycket attribut. Men sen, ju längre liksom karriären i United, så blev det precis det där du är inne på. Att jag insåg att det här är en underskattad spelare, och det var en stor sorg för mig när jag gick till Real. Det mådde jag inte bra. Så jag skulle säga hela paketet över om man tittar över tid. Men det är klart att i början så var man ju väldigt plastig, det får man ju faktiskt erkänna. Mackan, vad säger du? Du var inte med på den tiden.
Nej, jag var väl lite för ung för att liksom uppleva hans glansdagar i United. Men jag är egentligen svårt att säga något annat än vad du gör. Men han hade ju också egenskaper som gör det lätt att få en att känna, nej fan, han är överskattad, han är bara en bra fot. Men då hade han ju samtidigt inte kommit så långt, varit given i landslaget, varit given i Manchester United i alla år och åstadkommit det han har gjort. Så jag lutar mer åt finsmakarnas håll ändå.
Ja, det ser man. Ja, men nu tar vi lite snabba puckar här, Robin. Nu blir det lite ja eller du får välja här nu helt enkelt. Och vi får se om det är svåra val. Men Dudek eller Allison?
Allison.
Litet skratt också.
Ja, men det är världens bästa målvakt, så det är ett ganska enkelt val.
Du gillar inte det här clowneriet på mållinjen då?
Alltså så länge du lyckas finta bort de dummarna till den grad att du kan stå 4 meter från straffskytten och plocka en avgörande straff, så det är klart jag har respekt för den polska målvaktsskolan, men det här är Alisson Becker. Det här, alltså, på tal av vad Beckham eventuellt var för många i någon form av man crush, alltså Alisson Becker, där har vi en man jag känner kärlek till.
Ja, fint. Nu går vi vidare på tal om män och då blir det en intressant jämförelse. Här får du faktiskt ta in fler attribut än bara liksom kvalitet, för José Mourinho har hjälpt oss att betygsätta Jamie Carragher som inte ens topp 1000 mittbackar någonsin. Och du får välja mellan Carragher och Virgil van Dijk.
Ja, men det är Van Dijk också. Och det kanske blir tråkigt om ni har fler sådana här och jag kommer landa väldigt mycket i den munnen. Men det, var ju, ja, det är också en diskussion som kommer att tas och som tas i... det lär tas den här våren med tanke på hur bra Van Dijk är. Men jag håller ju honom som Premier Leagues bästa mittback genom alla tider. Så han är ganska många steg före den där Cara på plats 1001 då, eller vad han var enligt Mourinho. Det är också så bra siffra, alltså så hur många har man koll på då? Då är det femte mittbacken i Estoril han har koll på också. Så det Mourinho,
vi United-supportrar tyckte det var lite fnissigt, så det skrattar vi lite
åt. Jag kör på det. Jag ska också erkänna på tal om det att jag är en, alltså för att ha varit en antagonist i hela mitt liv då till honom, känner mycket kärlek för José Mourinho. Det vill jag föra till protokollet i detta sammanhanget också.
Och jag känner precis tvärtom.
Ja, men jag förstår det och jag hade nog kanske aldrig velat gå hela vägen dit att ha honom på min tränarbänk, men jag har frestats av tanken väldigt många gånger.
Du ska snart få betygsätta de här valen, Mackan, men först lite svårare nu då. Nu har vi skolat om Trent Alexander-Arnold till mittfältare och så får du välja mellan honom och Steven Gerrard.
Väljer Steven Gerrard. Jag kommer, och inte så mycket för att alltså Steven Gerrard hade kunnat vinna över de flesta i det här sammanhanget, men håller nog ändå inte heller Trent så högt som gemene Liverpool-supporter. Jag kommer försvara honom med näbbar och klor i diskussioner kring att han inte kan försvara hit eller dit, för det handlar om vad du vill få ut av en spelare och hur du vill, alltså var väljer du att lägga din risk-reward-balansering egentligen, och så får du ju sätta ut spelare utifrån det. Men jag har lite svårt för jag ska inte säga auran, men det handlar någonting om attityden med Trent där jag känner att jag vet att där bor en till och med ännu bättre fotbollsspelare i honom än den han ibland levererar i varje given minut på fotbollsplanen, och det kan frustrera mig. Så därav inte idel eller enkom kärlek till honom. Så Gerrard givet val.
På tal om risk and reward, det sista valet kanske blir lite svårare då. Du har för sig redan avslöjat en del här, men Suarez eller Salah?
Ja, men det blir ju Suarez då. Det går heller inte jämför mot. Det är ju olika saker. Okej, jag ska reda ut det. Suarez är den för stunden, det jag har upplevt vid en given tidpunkt, det häftigaste, det roligaste, det som fick mig att, jag menar, att stå upp en hel match på Anfield och känna att okej, kanske kommer han slå ihjäl någon, kanske kommer han göra hattrick, kanske blir det en bissa från halva, jag har ingen aning om vad som kommer att ske, men med den kontinuiteten och effektiviteten och hur Mohamed Salah har tagit rekord efter rekord, tystat kritiker efter kritiker och egentligen bara flyttat sin egen ribba hela tiden och till slut inte längre tävlat med någon annan än sig själv i Premier League-toppen de senaste 5 åren. Då får jag väl, till trots för att jag höll Suarez så högt individuellt, så kan jag väl då ändå välja Mohamed Salah i detta sammanhanget.
En liten sväng där, och Mackan, nu får du chansen här att reagera, recensera och betygsätta det här lilla segmentet.
Ja, men fan, jag tycker det är kul. Dudek, Alisson, har det funnits så stort glapp i kvalitet på två spelare som man ställer rakt emot varandra. Dudek var ju en, alltså han var väl en clown egentligen. Var ute och sprattla och stod lite Barthes-vibbar får jag av Jerzy Dudek.
Mm-hmm. Absolut, absolut.
Medan jag är fan helt med dig på Alisson. Jag har svårt att se någon målvakt som är i närheten av vad han har presterat här de senaste, ja, hur många år är det? 5-6 åren. Mm. Så nej, köper det fullt ut. Vad hade vi nästa? Van Dijk eller Carragher? Det är väl typ lika stort glapp mellan dem då, som det var mellan Dudek och Alisson. Så den förstår jag ju helt och hållet också. Hjälp mig. Vad har vi?
Det jag är mest intresserad av nu, det är, jag hjälper det här med Trent Alexander-Arnold, för jag vill ändå likställa honom i mentalitet med din favoritspelare Martial. Det känns lite samma bacon-psyke där.
Ja, fan, det finns ju någonting med högerbackar som har den inställningen, att de är lite bättre än alla andra och behöver kanske inte springa så mycket defensivt för att de är så pass bra offensivt. Så det gillar jag ju med Trent, och jag kan tycka att han, alltså det är ganska tröttsamt och lite lätt att gå på hans defensiv, även om jag kan förstå det också. Men det är inte den spelaren han är. Det är aldrig den spelaren han kommer vara. Lite omvänt med Wan-Bissaka när han får kritik för att han inte gör 15 assist. Han är inte den spelaren. Alla spelar olika kvaliteter. Så där försvarar jag Trent. Sen är inte det min favoritspelare heller, ska sägas.
Nej, men jag vill bara föra till protokollet här att jag sa ju typ för 3-4 år sedan att Trent Alexander-Arnold ska spela på mittfältet, punkt. Och ingen förstod någonting, så att jag kan ju de här grejerna med fotboll, vill bara få in det.
Och på tal om... Det är tur någon kan lite fotboll i det här.
Det var också det enda rätt jag haft någonsin hela mitt liv, men det är en annan sak. Nu går vi vidare till det, kanske bränner till lite grann här. Nu ska du få välja här. Var placerar du Jürgen Klopp när du listar Premier Leagues bästa managers genom tiderna?
På tal om diskussioner man har haft och där man sliter sitt hår och där det är jävligt olika saker att ta in. Men... Jag håller honom topp 5, och utan inbördes ordning så är det Pep Guardiola, José Mourinho, Arsene Wenger, Sir Alex och Jürgen Klopp som är Premier League den då korta Premier League historien med tanke på att vi har valt att göra distinktionen Premier League kontra den engelska fotbollshistorien av någon idiotisk anledning, men de fem i en väldigt egen liga, och sen harvar Big Sam-gänget på där bakom allihopa.
Fint. Du vågar inte, om jag avkräver ett svar, du vågar inte placera er i chansen.
Nej, men jag tycker det är helt olika. Samma sak där egentligen. Om vi nu gör, jag menar, att man väljer att göra, ja men, eller att Premier League-eran då ska stå för vad vi väljer att göra skift i kapitel mellan någon form av modern och omodern fotboll. Om jag är lite taskig, även om det finns såklart nyanser i det också, så tycker jag ju snarare kanske att både Sir Alex och Arsene Wenger tillhör den gamla skolan, och där de två var de absolut största, där Sir Alex var ledaren och Wenger var filosofen, och de två i någon form av kombination, men på sina olika håll, tog den engelska fotbollen dit den är idag, medan sen José Mourinho var vinnaren som kom in och implementerade någonting helt nytt när han kom, medan då Pep Guardiola är den kanske absolut största fotbollstaktikern vi någonsin har haft, men Jürgen Klopp på många sätt vis måste hållas som någon av de största truppbyggarna och maximerare av det material eller de möjligheter som har funnits, och att han har fått kanske helheten av 11 individer att ibland vara mer än vad den borde vara och så vidare. Och jag tycker alltid det blir en så svår diskussion. Pep Guardiola har tränat Barcelona, FC Bayern och Manchester City med i stort sett fullständiga tillgångar och möjligheter och de bästa spelarna alltid. Är det ett självspelande piano? Absolut inte. Men hade han tagit det gänget som Jürgen Klopp tog och sen med hantverk tagit det Liverpool-laget hela vägen? Ingen aning. Så det är olika, och det får väl vara upp till var och en att bedöma smaken eller klassen i det och de olika vägarna. Men för mig kommer ju Klopp alltid vara störst i alla fall.
Som en liten avslutning på det här lilla segmentet innan vi ska fokusera på matchen på söndag, så vill jag avkräva dig ett svar. Hur många titlar räknar Klopp in den här säsongen? Vi har blåst färdigt.
3.
Uff.
Europa League vinner vi och sen blir det en till. Får vi se vilken.
Mackan.
Om vi förlorar på söndag så vet du vilken vi kommer vinna. Så välj själv.
Ja. Fy fan.
Mackan,
jag vet inte. Det är en bra fråga, Micke. Jag tänker bara lyfta det. Säg att vi slår ut Liverpool på söndag och United lyfter FA Cup-pokalen, men det innebär att Liverpool vinner ligan då. Det är ändå... Alltså det är klart som fan att man såklart ser sitt lag lyfta en stor viktig pokal för första gången på ett ganska bra tag. Men lika mycket svider ju att få se de här jävlarna från Liverpool lyfta Premier League-pokalen för andra gången på 30 år. Så vad hade du valt där, Micke?
Jag tycker det är så jävla svårt. Alltså jag kommer ju aldrig välja någonting där Liverpool har det bra och Robin åker med på någon jävla busskortege och Fabbe är helt galen i ett halvår. Nej, jag vet inte. Det är rätt kul i för sig när Fabbe spinner igång på era busskortege. Det tycker jag är roligt.
Ja, det roliga är ju att vi kommer ju ha någon sån här bussparad med 900 000 pers på gatorna, även om det bara blir en ligacup-titel. Och då kommer ju Fabian bli ännu argare. Man tycker att det är så ovärdigt och det är så vidrigt. Man ska ta kul i sitt supporterskap. Det ska vara ren lidelse. Och man ska tycka att allt är åt helvete. Och den bästa dagen på veckan är när man vaknar upp och känner att man vill sparka ut alla ur ens fotbollsklubb.
Där är jag fan
man väljer på, inte glädjen så ofta.
Där är jag fan på din sida. För där väljer jag att tänka bort min avsky att jag också stör mig lite grann på det, men jag förstår inte man kan gå i sån toppspin på det.
Ah, det är en egen liten verksamhet som pågår där borta, så är det bra.
Fick han en liten känga?
Ja, det ska han ha när han släpper in mig i detta rum. Då får han vara beredd på att jag kan rasa vilket jävla vitrinskåp som helst här inne.
Ja, men hög tid att fokusera på matchen på söndag. Och för en gångs skull, kära lyssnare, så får vi ju en ordentlig motståndarkoll här nu. För vi brukar göra ett försök och analysera motståndet med viss mått av avsky så fort det handlar om typ Liverpool eller Arsenal eller kanske City. Men Robin, vad är det för lag som Klopp kommer att ställa upp här? Och du får en fråga till. Hur viktigt är den här matchen för dig och för Liverpool, tror du?
Nej, men jag tror, jag är övertygad om att den är superviktig. Nu har vi ju ett utgångsläge i Europa League med tanke på en 5-1 från Prag som gör att vi bör, tänker jag i alla fall i mitt väldigt lekmannamässiga fotbollshuvud, ställa ut ett extremt B-betonat lag under torsdagskvällen där egentligen ingen spelare som ska spela mot er på söndag behöver anstränga sig allt för mycket, utan det ska ju till och med juniorgänget klara av och ha lite hängslo och livren på att kunna förlora både med en och två bollar också om det skulle vilja sig så illa. Men sen så är det ju ett möte med er på söndagen som dessutom är det sista vi gör inför ett landslagsuppehåll. Det betyder två veckors vila eller två veckor åtminstone med spelare ifrån varandra. Och jag är ju jag är väldigt mycket i ringhörnan av att vinster skapar vinster. Det skapar och bygger momentum och vi diskuterade det i Rule Britannia nu i veckan också gällande Arsenal till exempel som var framme i en straffläggning här i Champions League, att för den hade de åkt ur Champions League, då hade de kunnat fokusera bara på ligan och så vidare. Samtidigt så hade det också varit en tisdag kväll inför ett landslagsuppehåll och nästan tre veckor till nästa gång de ska spela match. Att lämna då, oavsett att det kommer ge ett par midweek-vilor längre fram och sådär, jag tror absolut inte det är positivt. Och på samma sätt som det då blir för Liverpool på söndag, att för det första så är det ett rival, men någonstans så hade detta alltid varit utom alla annan form av ekvation kring vad som kan vara bra eller dåligt för ett fotbollslag. Men vem vi än hade mött här på söndag så hade det varit jätteviktigt att få med sig den vinsten in i landslagsuppehållet, omgruppera, vara redo för nya tag och veta att det är med vind i seg vi tar oss an den sista delen av säsongen. Så förutom då bara det självklara i att det är Manchester United, att det är en kvartsfinal i FA-cupen, så tycker jag också att förutsättningarna med tanke på vad som väntar efteråt, så är det är helt vitalt för Liverpools vår, skulle jag nästan säga, att vi får med oss ett bra resultat.
Med andra ord, bästa möjliga lag på plan då?
Ja, 100%. Och det pratar ju Klopp om idag också på en presskonferens, visserligen då inför torsdagsmatchen, men att Mohamed Salah han är väl redo för att börja starta fotbollsmatcher också, och allt annat än att han gör 90 minuter eller mer vad som än krävs på Old Trafford, det skulle överraska mig.
Ja, Mackan, vad är det för lag Liverpool kommer att möta då? Nu får du, får du chansen att...
Ja, men ni har väl ett par spelare på väg tillbaka, har i alla fall liksom, tagit in via sociala medier.
Ja, det Höjlund ska vara tillbaka. Det bekräftar ju Danmarks förbundskapten lite märkligt igår, att Rasmus kommer spela på söndag. Så Höjlund är tillbaka, det är viktigt. Wan-Bissaka sägs vara tillbaka. Mason Mount är väl tillbaka i träning, men kommer väl inte vara med i matchtruppen på söndag, antar jag. Missar jag någon, Micke?
Nej, jag tror inte det. Det känns som att det är nog bara det lilla gardet som ansluter till ett redan sargat lag.
Ja, men på vad det är för lag Liverpool kommer möta. Alltså, jag vet ju inte ens om Erik ten Hag vet vad det är för lag han ställer ut på banan när Manchester United spelar fotboll. Det är liksom någon sån här identitetskris där man vill spela ett högt pressspel med djup backlinje och obefintligt mittfält. Så det blir spännande oavsett hur fan det kommer se ut. Så man blir alltid lite överraskad liksom.
Det var ju, jag tyckte faktiskt det var jävligt, ni har säkert dissekerat det i detta sammanhanget tidigare, men Ole Gunnar Solskjærs sittning med Sky-gänget i Stick to Football, och han refererar ju mycket till den där hösten som var, ja, det var väl den sista början på slutet så att säga till avskedet sen efter Watford, men där det är 5-0-smällen mot just Liverpool på Old Trafford bland annat, och där han pratar om att till slut måste du väl efter då år av att ha försökt spela någon form av defensiv omställningsfotboll, se om du kan gå upp toe-to-toe mot de bästa i, ja, men både England och Europa och världen, och se vad fan det här maskineriet håller för. Men här har vi ju en situation, jag vet inte exakt var Manchester United är, men sättet ni kom och spelade på Anfield som i slutändan var vägvinnande och gav en poäng, och som i den bästa av United-världen till och med skulle kunna vara tre om Rasmus Höjlund dunkar upp den där bollen, men inte fan väl kan, eller kan man spela så defensivt på hemmaplan här på söndag?
Ja, det blir otroligt intressant att se, och det får vi helt enkelt fundera på. För nu behöver vi runda av detta mysiga specialavsnitt, och då ska vi naturligtvis göra det med att tippa hur kommer det att gå här. Och då kan man välja att säga bara vem som går vidare eller vad det blir. Robin, du får gärna börja.
1-3.
Mackan?
Fan, jag hatar att tippa alltså, varje match, särskilt när vi möter de andra storlagen. Då får Micke panik på mig för att jag är alldeles för pessimistisk. Så jag säger då, ja, men jag säger 2-1 United, och jag tror väl inte riktigt på det, men jag får säga det ändå.
Ja, jag säger att det här kommer att gå till förlängning. Jag ser det framför mig. En högdramatisk förlängning som avgörs mycket, mycket sent av Marcus Rashford. Så United går vidare. Vi är lite positiva här i fina, positiva United-podden. Kommentar på det, Robin?
Det var ju spännande. I och för sig, han springer ju inte under de första 90 minuterna, så han kan vara lite kraft kvar till förlängningen, Rashford. Men absolut, vi får se vilket humör han vaknar på, eller om han vaknar bakis i Belfast eller någonting. Men klart som fan Rashford har ett avgörande i sig. Det känner man väl.
Det passade på att svinga in som en avslutning.
Absolut. Jag må känna att jag har blivit er vän nu, men ni ska veta att hatet bubblar i mig egentligen.
Så rätt. Avslutningsfråga, hur känns det att vara med i United-podden? Hur mår du?
Men det är otroligt. Äntligen har jag träffat två United-supportrar som har lite vett i skallen i alla fall, så det är fantastiskt. Det var väl Fredrik Wikingsson hade väl en sägning om att det är inte säkert att alla djurgårdare är inte as, men alla as är fan djurgårdare i alla fall. Jag känner att den går att applicera lite på United-folket också. Men det minns man från mellanstadiet i alla fall. Träffar man på ett riktigt as så slog det ju inte fel när han kom ut på fotbollsplanen sen och hade en Manchester United på sig, sådär. Men det här sammanhanget har varit väldigt trevligt, så mycket kul att få gästa.
Ja, Mackan, då får du kontra som avslutning. Hur har det känts att ha haft en gäst från Mordor?
Fan, överraskande bra ändå. Jag vet inte om det är för att jag har mognat eller för att jag liksom har landat någonstans i att fan, United har inte varit så bra det här senaste. Jag måste liksom heja på mitt eget lag och inte bara hata på alla andra. Men fan, det känns kul. Jag tror inte jag hade kunnat genomföra detta utan x antal svordomar mot Robin för, säg, 5, 6, 7 år sedan. Så kul och trevligt. Och så hoppas jag att ni får stryk på söndag. Så blir det ändå trevligare. Ja.
Det är så lackmustest för ifall man är vuxen eller inte. Kan man sitta i det här rummet i 40 minuter tillsammans? Det blir körning på söndag.
Ja, det blir det. Ja, men stort tack för att du har gästat, Robin. Du kommer gärna tillbaka när det går lite sämre för Liverpool. Bjuder vi in dig igen, helt enkelt.
Jag kan komma måndag morgon efter 04 och så kan vi gå igenom allting. Ta en lång sittning.
Ja, stort tack för att ha varit med. Tack till dig också, Mackan. Men framförallt tack till er som har lyssnat, ska jag säga. Följ oss gärna på sociala medier. Där heter vi United-podden precis överallt. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska... Fan, fuck helvetes.
Jag snubblar alltid på den. Kom igen.
Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska Fans och det officiella skandinaviska supportklubben MUS. Om du vill resa till Manchester, bli då medlem i supportklubben på mus.se och få tillgång till deras 500 säsongskort på Old Trafford. Ta hand om er. Där satt den. Yeah.